Men på alla andra ställen i evangelierna så är det en sån öppenhet för Jesus. En öppenhet för honom. Och överallt får människor sina liv förvandlade. Det man möter i evangelierna är en desperation hos människorna. En desperation. Det var ett stort tryck kring Jesus. Hur var det möjligt för Jesus att hjälpa dem? Det stod, och han botade dem alla. Han botade alla. Det kan kännas svårt med en sån där slutsats. Han botade dem alla. Han befriade dem alla. Därför att det är ett oerhört glapp, en kontrast mellan kristna församlingars verksamheter och Jesus. Eller hur? Varför gick ingen från Jesus utan att ha blivit hjälpt? Lyssna, det var på himmelens agenda. Jag älskar uttrycket. Jag kommer på det själv tror jag. Nej, det har jag inte. Men himmelens agenda är att himlen berör jorden. Och i himlen är det frihet. I himlen finns inget mörker. I himlen finns ingen sjukdom. Utan himlen berör jorden. Himlen var helt och fullt i Jesus. Vet ni vad? Jesus är himlen. Jesus är himlen. Det berodde att Jesus hade all makt. All makt var någon given när han gick där. Han hade kraft att befria och bota. När vi läser evangelierna så ser vi att Jesus backar inte för någon situation. Det är en massa situationer jag backar inför. Men Jesus backar aldrig. Du läser ingen text. Jesus säger, tyvärr, jag har inte makt och kraft att hjälpa dig. Gå till någon annan. Jag älskar berättelsen. Jag flög den här. Berättelsen i Markus kapitel 4. Då Jesus stillar en storm. Lärjungarna kämpar för sina liv. Och de undrar, Jesus, var är du någonstans? Hur kan du låta detta hända med oss? Så älskar vad som står där i Markus 4, vers 39. Det står, han vaknade. Han låg och sov. Värsta stormen och Jesus ligger och sover. Det står, och han vaknade och flydde. Nej, vad står det? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Jesus befriade människor. Och han fortsätter att göra det idag. Det var påsken handlar om. Det var påsk handlar om. Det står så här i Efesierbrevet första kapitel där Paulus fortsätter. Han har talat om att ni behöver ha en rätt kunskap om vem Jesus är. Och så säger han så här. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Wow. Därför att hans oerhörda kraft är verksam. Hans väljarkraft är verksam. Alltså Paulus skriver om att om Guds makt i dem som tror. Om du kopplar det till vad Jesus kom för att göra och vad hans uppståndelse från de döda innebär, att han uppväcktes ifrån de döda för vår rättfärdiggörelses skull. Detta är en nyckel för att förstå det kristna livet. Hans uppståndelse ifrån de döda. Så när vi läser en berättelse i evangelierna, till exempel Markus 4 här, eller en berättelse då han förlåter synder, till exempel när han upprättar en äktenskapsbrytelska, så är det berättelser som talar rätt in i våra liv, in i vår tid. En annan berättelse i evangelierna som visar på detta. Och det som händer här, det händer också idag. I Lukas 18 har vi berättelsen om en blind tiggare som ropar till Jesus. Han hör om Jesus, att Jesus är på väg förbi honom. Och han ropar, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Då står det så här i vers 40. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom, du får din syn, din tro har frälst dig. Jesus ställer här frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Det är alltså en berättelse som talar in i ditt liv, i din situation, vem du än är. Jesus ställer frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad händer i den blinde tiggares liv? Jo, han får sin syn. Men inte bara det, han blir upprättad. Han är inte längre en blind tiggare. Vad ska Jesus göra i ditt liv? Det här är möjligt därför att Jesus uppstod ifrån de döda. Och lyssna. Där Jesus tillåts att komma. Än en gång. Där Jesus tillåts att komma befriar han. Det evangelium. Att bli frälst, det är inte att be en enkel frälsningsbön, utan det är att bjuda in Jesus själv. Det är att öppna upp för Jesu personliga närvaro. Och allt vad Jesus är tillgängligt genom Jesu uppståndelse ifrån de döda. Det var inget amen där. Jag bara skojar. Många kristna lever inte i denna dimension av sitt kristna liv. Men det är tillgängligt. Jesu uppståndelsekraft är tillgänglig för dig. Det är vad Bibeln säger. Hur blir den tillgänglig? Här kommer tro in i bilden. Du vet, tro enligt Bibeln är inte att du hoppas. Tro är förvissning. Tro är tillit. Tro är en förtröstan. Att lita på vem Jesus är. Bono i videon, han litar på vem Jesus är. Och vad händer när man litar på vem Jesus är? Jo, denna uppståndelsekraft brakar in i ditt liv. In i din situation. Oavsett hur dagen den är. När jag jobbade med predikan så kom en bild till mig. Och det var bilden av en örn. En örnpappa. Eller örnmamma. Vet du hur örnar lär sina ungar att flyga? Jag är inte så jättepåläst, men jag har läst på i alla fall. De tar upp dem på en väldigt hög höjd och sen släpper de dem. Och så åker de ner och räddar dem. Och så där håller örnfräddarna på tills ungarna flyger. Du vet, tro, det är att kasta sig ut. Det är att tappa, det är liksom att släppa kontroll och säga, Gud, nu får du vara Gud i mitt liv. Och det här som gör uppståndelsekraften tillgänglig i ditt liv, där du låter Gud få vara Gud. För 7 år sedan när jag kom till församlingen här, det är exakt 7 år sedan ungefär, så uppvidde ett tilltal till församlingen och vi står ju mitt i det här. Det var framförallt 2 ord som kom, och det var helande och barmhärtighet som skulle utmärka den här församlingen. Ett tilltal, jag upplevde det som ett tilltal ifrån Gud själv. Och jag säger, Gud, mer av det. Mer av dig ibland oss. Det andra då. Första jag talade om, det var frihet från det förflutna. Det andra är frihet till ett heligt liv. Det är vad Jesu uppståndelse ifrån det döda innebär. Det var attraktion över Jesus. Det var en attraktion. När vi läser Johannes evangeliets första kapitel och Johannes döparen ska döpa Jesus, så ser han när Jesus kommer, han ser över honom det där Guds lamm, det där Guds messias. Så han bara talar ut, se Guds lamm som tar bort världens synd. Så kan man läsa där i evangeliet att Jesus går ner i vattnet och han säger till Johannes, du ska döpa mig. Och där står Jesus bland en massa syndare som ska döpas. Och Johannes döparen säger, nej, det går ju inte, jag kan inte döpa dig, du ska döpa mig. Men Jesus säger till Johannes, låt det nu ske, Matteus 3. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Det är något helt annorlunda med Jesus. Han är helt unik. Och det leder till att alla de lärjungar som Johannes hade, de börjar följa Jesus. Ett par av dem, Andreas och Markus, Andreas och Petrus, de börjar följa Jesus direkt. Det är annorlunda med honom. Och när vi läser evangelien så ser vi att den här skaran av människor som följer Jesus, den växer hela tiden. Det är en attraktion. Man dras till Jesus. Man dras till den helighet som är i honom. I Lukas 8 står det så här. Därefter vandrar Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria som kallades Magdala, från henne hade 7 onda andar farit ut, och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusa, samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Det är bara ett av exemplen. Man drogs till Jesus. Vad var det man drogs till i hans helighet? Det var inte att han dömde. Det var inte dömande. Det var inte heller någon form av elitism. Utan man drogs till Jesus. De människor som mötte Jesus, de mötte Gud. Är ni med på det? De mötte Gud. Vi såg hans härlighet, skriver Johannes i sitt evangelium. Den härlighet som den enfödde har av fadern. Och att Jesus uppstod ifrån de döda, det innebär att det blir attraktion över våra liv. Wow. När Jesus säger till Johannes döparen, när han ska döpas, det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Vad menar Jesus? Behövde han döpas? Nej. Varför döps han? För vår skull. Jesus kom för att göra det, att befria oss ifrån synd. Det var långfredagen handlar om, eller hur? Han dör för våra synder. Han dör vår död. Han dör istället för oss. Och uppståndelse ifrån det döda, det är en inbjudan till det liv som Jesus är. Du vet, när en människa tar emot Kristus i sitt hjärta, så är det oerhört att det är samma helige ande som uppväckte Jesus. Den kraft som var verksam då Jesus blev uppväckt ifrån de döda, samma kraft är verksam i den som tar emot Jesus. Det är alltså hans uppståndelsekraft som förändrar oss. När vi döper människor som idag, så är det inte ett dop till en lära, ett dop till en religion. Nej. Ett dop till Jesus Kristus, den han är. Och det innebär att hans uppståndelsekraft blir tillgänglig till ett heligt liv i den som tar emot. Du vet, om det här inte är fallet, att det blir så, att liv förvandlas, så är det inte trovärdigt. Då är inte Jesus trovärdig. Men han är det. Därför han förvandlar liv. Lyssna, det är alltså Jesu liv som är vår livsstil. Oj, tänker du. Men det är vad Bibeln säger. Det är Jesu liv. Om det kristna livet skulle vara ett religiöst program att följa, skulle ingenting hända. Men det kristna livet levs genom den helige andes kraft. Det som sker när Jesus uppväcks från de döda, det blir tillgängligt för oss. Om några veckor ska vi fira pingst. Och pingst har varit omöjligt utan att Jesus hade uppstått ifrån de döda. Hur ska jag leva som kristen? Jag fick frågan i veckan av en nyfrälst. Hur ska jag leva? Då ställer jag frågan, du, vad har hänt med dig sedan du tog emot Jesus? Och personen berättade det ena efter det andra av förändring. Du vet, inget religiöst program. Det är ingen lära, utan det förvandlande liv genom den helige andes närvaro. Du vet, det är först när vi tar emot denna kraft som Bibeln blir relevant. Det är först när vi har uppståndelsens kraft i oss så vi kan älska vår nästa, som Bibeln säger. Så vi kan gå en andra mil istället för en mil. Och vad det innebär, du behöver läsa Matteus kapitel 5 så förstår du lite mer. Kom till mig så kan vi prata. Det är hans närvaro som förvandlar. Det är hans närvaro i oss som ger oss en seger över synd, över frestelser. Längtar du efter förändring i ditt liv? Jag tror du är mycket väl medveten om områden just nu där du behöver Jesu Kristi uppståndelsekraft till förvandling. Det för mig in i det sista. Frihet in i ett kraftfullt liv. Det här är ingen klyscha, utan det har att göra med Jesus. Med Jesus. Jesu närvaro gjorde skillnad i människors liv. Vi har talat innan att där Jesus var, där var Guds rike. Och det var Guds rike som helt präglade honom. Alltså hans närvaro var Guds rike. Det var hans närvaro som gjorde skillnad i människors liv. Det var inte lära Jesus kom för att uppenbara, utan himlen. Än en gång. Himlen blev synligt i honom och i hans gärningar. Det finns ingen seriös teolog som skulle säga någonting annat, utan det här var Jesus. Och det här måste vi förstå och ta till oss för att vi ska få en rätt förståelse av vad kristendom är. Jesus säger i Johannes 10, gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Vilken text, jag har inte upptäckt den tidigare. Jag läste men inte upptäckt den. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Det är ju vittnesbörden om vad Jesus gör som bekräftar vem han är. Jag sa i början av predikan, vad är det största beviset på att han uppstod från de döda? Inte att jag kan lägga ut bibeltexterna, utan att Jesus själv bevisar vem han är. När Jesus förlät synder, botade sjuka och befriade människor, så var det en stor kontrast med de judiska ledarna. De kunde lagen, de kunde allt om Guds helighet. Men deras närvaro förvandlar inte människors liv. Men Jesu närvaro förvandlade människors liv. Där de judiska ledarna var, där var fortfarande människor bundna i synd. Men där Jesus var, där kom frihet. Hans närvaro förvandlade. Det blir en tydlig kontrast i en synagoga. När Jesus kommer in och han ska läsa dagens text. Och dagens text denna söndag, på säga det var en lördag, för det var sabbat. Det var från Jesaja 61. Och Jesus är i sin hemstad Nasaret. Man vet ju vem man är. Och han läser, det står så här. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. Lukas 4. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reser sig för att läsa ur skriften. Och så läser han detta ordet, Herrens ande över mig. Han har sänt mig att predika glädjens budskap till de fattiga. Syn för de blinda, i de betryckta frihet och så vidare. Och när Jesus är färdig med läsningen så tittar man ju på honom. Vad ska han säga nu? Och då säger Jesus så här, idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Tala om kontrast. Och beviset på att det var sant, det var det Jesus gjorde i människors liv. Frihet in i ett kraftfullt liv, det innebär också Jesu närvaro bland människor idag. Det är det här Jesu uppståndelse från de döda innebär. Hade han blivit kvar i en grav, hade inga liv idag förvandlats av honom. Det här blir synligt. Jesu närvaro bland människor i lärjungarna blir synligt på pingstdagen. Detta är det oerhörda. Den Jesus som hade vandrat bland människorna var i lärjungarna genom den helige ande. Och man såg nu exakt samma saker som Jesus hade gjort. Det såg man i dessa lärjungar. Som några veckor innan har varit rädda, tvivlande. Vänner, vi behöver återerövra ett frimodigt vittnesbörd om Jesus. Det är Jesus som är vårt vittnesbörd. Det är Jesus den här världen behöver. När jag hörde Bono så kände jag, det är inte artist du är framförallt. Det är inte sångare i världens största rockband. Du är en förkunnare av evangelium. Vi behöver återerövra en frimodighet i vem Jesus är. Jesu närvaro ibland oss. Det är det här som är grunden för kristendom. Världen har rätt att förvänta sig detta. När vi kör alfakurser ställer vi alltid frågan, när vi säger ordet kyrka, vad tänker du på då? Fick ett svar, en präst som står och maler. Kändes ju uppmuntrande. En byggnad. Frid är bra. Stillhet. Guds hus. Men det är väldigt sällan jag hör vittnesbördet. Ja, när jag tänker på kyrkan, då tänker jag på de kraftgärningar som Jesus gjorde. Jag säger inte detta för att raljera, utan jag är desperat. Världen behöver Jesus och världen behöver Jesu närvaro i sina liv. Det är märkligt, vänner, det är märkligt i mitt eget liv att det inte är mer efter så många predikningar om påsken. Så mycket predikningar, vi predikar om påsk, om Jesu död uppståndelse och vi döper och människor blir frälsta, men det är alldeles för lite av det som utmärkte Jesus. Jag säger inte detta för att förbereda någon. Jag bara säger, Gud, jag längtar mer. Mer efter ditt rike ibland oss. Jag var i Paris för några veckor sedan och vi besökte olika församlingar och sammanhang. Ett sammanhang som utmanade mig och slog mig, liksom knockout på mig, det var en församling mitt i Paris. Mitt i de fina kvarteren. Den församlingen för 10 år sedan bestod av 10 medlemmar. När pastorsfamiljen kom blev de 16. Idag har man 5 gudstjänster varje söndag. Sprängfyllt. Samtidigt som 500 människor följer gudstjänsten via internet. Och när de berättar om sin verksamhet. För vi är så intresserade av, vad har ni för verksamhet? Hur gör ni? Då säger de så här, ja, vi leder människor till Jesus. Och så gör vi lärjungar av dem. Allt ifrån små barn upp till högt upp i ålder. Och när vi gör dem till lärjungar så gör vi dem till apostlar. Apostlar? Ja, de ska göra det Jesus gjorde och de gör det precis överallt. Och insidan sitter där, han driver inte med oss trots att han ser ut som Mr. Bean. Han såg ut som Mr. Bean faktiskt. Men det är seriöst. Och jag inser när vi sitter där, wow. Gud, en sån favör ifrån dig över denna församling mitt här i Paris. Och de har dop varje vecka. Och församlingen fördubblas varje år. Du vet, det här är Frankrike, det här är Europa 2015. Oj. Jag blev inspirerad där. Jag ska landa min predikan. Allt har att göra med Jesus. Allt har att göra med att han uppstod ifrån de döda. Det är det som gör skillnad i ditt liv. Du vet, det är detta kraftfulla liv utifrån hans uppståndelsekraft som gör oss trovärdiga. Jag kommer ofta tillbaka till det, gång på gång. Jag predikar alltså här om vad som är tillgängligt genom att Jesus uppstod ifrån de döda. Och det får aldrig stanna här. När Jesus hängs upp på korset så stannar hela världen upp. Hela skapelsen tystnar. För Jesus dör för alla människor. Alla människor som har levt. Alla människor som levde då. Alla människor som skulle komma att leva. Alla. Därför världens skull. Hans död, hans uppståndelse. Därför världens skull. En person som för några veckor sedan var totalt icke-troende skrev till mig igår. Jag känner att han är inom mig. Vem då? Buddha? Nej. Jesus. Den uppståndne Jesus Kristus. Jag vill avsluta med en bibeltext också i Efesierbrevets första kapitel. Där Paulus skriver om församlingen. Han talar om att de behöver ha en rätt kunskap om honom. Om vem Jesus är. Och att den kraft som uppväckte Jesus från de döda är verksam med de som tror. Och utifrån det så skriver han så här om församlingen. Det står, allt lade han under hans fötter. Så Gud la allt under Jesu fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen. Alltså Kristus är givet till församlingen. Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så Kristus är här. Wow. Så, vad gör oss trovärdiga? Ja, det enda vi kan göra som kyrka är att komma med hans närvaro till människor. Det är det som gör skillnad på gallerian. Det är skillnad i din trappuppgång. Det är skillnad i din familj. Det gör skillnad. Hans närvaro gör skillnad. Det är bara det här livet som är trovärdigt. Att komma med Jesu personliga närvaro. Tack och lov. Ska vi be. Jesus Kristus. Tack Gud att du så älskade världen. Att du gav den din son. Jesus Kristus. Och Herre, jag ber för den som är här. Som idag verkligen behöver din uppståndelsekraft i sitt liv. I sin situation. Tack för att du är här. Tack att du är den som befriar ifrån det förflutna. Jesus, du är den som ger oss frihet till ett heligt liv. Jesus, du är den som för oss in i ett kraftfullt liv. Jesus.